Kör vi.
Hej och välkommen till Simon och Micke podd. Idag ett samtal mellan tre personer och jag är Mikael Rossi.
Där satt det.
Yes, äntligen igen.
Äntligen igen efter Falu-VM.
Ja, där har vi varit.
Nu är det torsdag på Gotland.
Sen kväll, torsdag, och vi har en stekande het intervju med den hetaste...
Succétränare
och den hetaste... Den det snackas mycket om ute i stugorna just nu.
Den hetaste potatisen.
Ja. I sportvärlden på ön så är han en het potatis just nu i alla fall. Och det är som sagt Mikael Rossi, tränare för Visby IBK:s A-lag.
Står för en bragd den här säsongen men har lyckats få sparken.
Någonting sånt. Vi tänkte bara kolla lite med dig, Micke. Hur gammal är du?
32.
32. Mm. Nej, men är du född då? 80...
82.
Så jävla
viktigt
bra.
Att Emil Zetterberg är äldre.
Mm. Och ni är Rossi och Micke, ni är lika gamla.
Också 82. Mm.
Du ser.
Den gyllene årgången kommer jag ihåg. Jag och Emil kallade det 82-arna för det.
Det gör han fortfarande.
Alltså, mm. Ja, familj?
Jag har en blivande fru. Mm. Inga barn som jag betalar för.
Du förlovar alltså?
Yes.
Grattis.
Tack.
Kan det bli att vi blir inbjudna till bröllopet eller?
Det vet man aldrig. 6 juni är det dags.
Okej. Okay. Här på ön? Nej.
Nej, i Uppsala. Ja. Utanför Uppsala.
Trevligt. Ja, du, Uppsala alltså. Är du därifrån?
Yes.
Ja.
Uppvuxen, bott där i 32 år. Ja. 31 och ett halvt.
För er som inte är så insatta i sporten, det är väl innebandyns mecka kan man kalla det för Uppsala.
Det får man väl säga.
Absolut mest lag och utövare som rör sig där.
Ja. Ja, det är väl...
Gör du inte till det där farliga hjärta?
Nej, men så är det verkligen.
Men Falun då?
Det är stor innebandyturnering och jättemånga förbundsserielag. Och...
Ja, och framförallt väldigt mycket yngre talanger. Alltså mycket pojk- och flicklag. Mm. Storvreta har ju varit flaggskeppet. Mm. Det Sirius gör idag med juniorverksamheten är ju fantastisk. Ja. Och där ligger Storvreta efter idag.
Okej. Mm. Är det ett ständigt race som har gått genom åren?
Nej, Storvreta har alltid varit nummer ett. Och jag säger väl fortfarande att de är nummer ett. Just organisatoriskt och rutin och antal bragder och medaljer som de har. Mm. Men Sirius är hackig här. Snart är de i kapp.
Ja, för det är väl vad jag har följt i alla fall så är det väl. Det är väl så här storebror, lillebror grej just i det där fallet då. Men att Sirius är på väg om, eller?
Ja, absolut. Och sen den satsningen som Sirius gjorde när man gick upp till SSL och började redan då satsa på sina pojkspelare. Mm. Där de satsar enormt på deras pojkar 16-lag. Och har en akademi där de tar hand om spelarna och låter... De värvar inte ungdomarna utan ungdomarna får välja själv om de är med på en elitsatsning eller inte. Och det gör de fantastiskt. Ja. Och där tror jag att många klubbar runt om i Sverige har möjligheten att kopiera Sirius upplägg. Mm.
Skulle kanske varit någonting för oss i Hansa förra året. Där vi skulle i kapp IBK på 3 år.
Mm. Ja, men vad kul. När vi ändå är inne på just med klubb och så här. Du får lov, du blir tvungen nästan att köra lite karriär så där då.
Har du varit innebandy hela tiden? Halkar in på ett bananskal?
Nej, jag halkar väl in på ett bananskal. Jag började med hockey som alla. Ja. Alla pojkar vill ju bli NHL-proffs. Och sen så träffade jag kebaben. Och sen ville jag inte träna för säsong. Jag fick en förfrågan att börja träna med pojkar 81 i Antuna. Och då skulle vi enligt vår tränare träna 12 pass i veckan på sommaren.
Oh,
och då tog det emot. Sen var jag inte speciellt bra. Det ska jag inte ljuga om. Och sen så hamnade jag i Frötuna som spelare. Med kompisar från plugget. Och spelade med dem upp som junior. Även var upp på Nosa något år i A-laget i division 3.
I innebandy eller?
Ja, innebandy. Så när jag låg med i hockeyn så blev det innebandy.
Okay.
Och sen så slutade jag med innebandy för att jag var ganska less. Liksom. Och skulle satsa på mitt civila arbete i Uppsala. Och sen fick jag en förfrågan om att bli tränare på skoj i ett lag som heter Vattholm där jag skulle vara spelande tränare i division 6 eller 7 eller något sånt. Mm. Kompisgäng ifrån jobbet där alla i stort sett jobbar tillsammans och vi spelar ihop liksom. Sen ringde min moderförening för att och höll på att ramla ut igen och då frågade de om jag kunde träna dem istället. Och höll dem kvar i trean. Sen så var jag kvar där ett år till, tror jag. Och sen skulle jag lägga av igen och satsa återigen. För då hade jag fått en annan tjänst på mitt jobb. Skulle satsa på det. Och hade ingen klubb. Och sen så kom Gabriel Oredsson, numera Hagund.
Ja.
Han kom in på mitt kontor på jobbet och frågade om jag hade någon klubb och om jag var intresserad. Och sen så träffade jag Uppsala IBK. Var där i 4 år. Hade 4 fantastiska år med de killarna. De var nykomlingar i trean när jag blev kontaktad. Mm. Så var jag där i 4 år. Vi missade uppflyttning till Allsvenskan med 2 poäng på 4 år. Från trean. Trean, tvåan, ettan. Och så höll vi på att gå upp Allsvenskan.
Var det efter det gick snett och de hamnade i tvåan igen?
Nej, det var efter det som jag gick till Hagunda.
Okej.
Och sen så valde de att dra ut sitt lag i division 1.
Mm.
Yes. Så IBK Uppsala är inte samma sak som FBC Uppsala.
Nej, det är två olika föreningar. Okay.
Yes. Okay. Och det är FBC Uppsala har aldrig varit i. Utan det är Uppsala IBK som är, lägger mig varmt om hjärtat.
Men den klubben måste råka ut för Visby IBK? Nej.
Nej.
Inte under.
Nej. Uppsala IBK var ju ett kompisäng. De hade ju ett lag i som gick från 5:an till 3:an. När de gick till 3:an skulle man ställa en tränare och sen så höll vi på att gå upp till Allsvenskan. Men blev bortdömda i Sandviken borta. Torska med 7-6. Vi hade klarat oss oavgjort.
Det var domarens fel.
Ja. Så här 3 år efter, ja, det var domarens fel. Ja.
Fortfarande.
Och sen så gick jag till Hagunda. Mm. Var där ett år. Och vi var ju här som sagt i Borgen, Södervärn, i ett allsvensk kval förra året.
Ja.
Och räckte inte till.
Visst var det så att ni vann första?
Yes.
Hemma.
Mm.
Och sen åkte och torskade 2.
Yes.
Okay.
Vann udda målet hemma 4-3. Våra målvakt stod ju på huvudet och räddade ju, han tog allt liksom. Han var som en vägg. Mm. Jag tror han räddade 4 eller 5 frilägen från Wilmer.
Och jävlar.
Och en normal målvakt tar inte 4 eller 5 frilägen.
Han gjorde samma sak med helgen. Det var bara frilägen på Wilmer där.
Ja, men det, nu har de ny keeper. Han som om jag hade Hagunda förra året, står i Rosersberg då.
Okay.
Så han, nu har de en ny keeper
i Hagunda. Jag tycker keepern i Hagunda var skitbra nu.
Ja, han var fantastisk. Mm. Absolut.
Men var det då, alltså den fjolårssäsongen då med Hagunda, var det liksom otippat att Hagunda tog sig till kvalet, eller var det...
Nej, absolut inte.
Det var, jag tänkte ifall det var någon... Eller det jag tänker på är hur du hamnade här då. Gjorde du ett stort eko som tränare då med Hagunda så att IBK fick upp ögonen? Eller?
Nej, jag skötte väl Hagunda och enligt mig så är det inga konstigheter att Hagunda är ett kval.
Okay.
Det är väl mer kanske konstigt i år att de inte är färdiga för kvalet. Ja. För att jag tycker att de är så pass bra. De har ju ändå spelat jämnt mot oss i år, 2 matcher i rad. Mm. Visst, det blev 9-6 här, men vi låg under med 4-0 efter 15. Vad blev det borta nu? 5-4, 6-5. Udda målet i alla fall. Och sen direkt när vi åkte ut här på ön, så var det en av spelarna i Visby. När vi tackade varandra efter 3:e avgörande matchen så var det en spelare som sa att vi vill att du kommer och tar över nästa år.
Wow.
Ja.
Jag busringde ju till er i Hagunda tillsammans med Simon Schmidt förra året.
Jaha, angående?
Vi utgav oss att vara innebandymagasinet.
Okej, okay. Pratade du med mig då eller?
Nej, jag tror vi sökte dig. Men vi fick nog prata med kapten, tror jag.
Mm.
Han var lite starstruck i hallen där storretagrabbarna gick förbi. Där han jobbade.
Ja.
Det var väl det enda laget som pumpade på 3-5 år det året.
Ja, av exakt.
De här topplagen.
Ja.
Mm. Det var lite där vi tryckte.
Mm. Får se om ni trycker på det i år med då. Med tanke på att vi gör det i år också.
Jag får sätta mig med Schmidt och ringa runt lite.
Ja.
Men det jag börjar tänka på när du drar upp din karriär och allting. I stort sett alla lag som du har varit tränare för då, har oftast liksom varit framgångsrika lag. Alltså vinnande lag om man säger så. Mm. För du sa just att ni gick upp med IBK Uppsala, eller Uppsala IBK.
Mm.
Och även med Hagunda då att vinnande lag. Har du aldrig varit tränare i ett förlorande lag om man säger så då?
Nej, det skulle jag nog säga att jag inte har. När jag tog över Frötuna så låg de ju näst sist eller sist i trean. Och sen så vände vi trenden och och grabbarna gjorde så att de höll sig kvar liksom. Så jag har aldrig varit, i det slagit sig det andra, den andra sträcket om man säger så.
Och vad beror det på då?
Ja, dels har jag haft fantastiska spelare runt mig. Kolla på det laget vi hade i Uppsala IBK. Oredsson, Selander, Martinsson, alltså det finns hur många som helst. Vi fick in JG på slutet, han spelade med oss i 2 år tror jag eller något sånt. Solid var ju med och här är också ett tag. Så jag har haft fantastiska spelare i det laget. I Hagunda så hade jag ju fantastiskt lag också. Dit Gabbe följde med bland annat. Jag hade Pontus Holmgren med mig. Och sen så Putte Jansson som nu är med mig i Visby. Matte Jansson, Åkerfält. Alltså, det var många, många duktiga spelare där också. Så jag har väl haft turen helt enkelt.
Och det är det där vi inte vill höra, eller hur?
Nej.
Det ska vara...
Beröm dig själv lite.
Ja, du har gått upp med lag och det måste
vara vi vänder på det då. Vad är det du gör i ditt ledarskap som får grabbar att växa?
Jag tror att jag är ganska tydlig och rak. Och sen har jag en förmåga att behandla alla lika. Det spelar ingen roll vad man egentligen heter eller vad man har gjort. Utan ja, jag har bänkat de heta namnen som jag haft i de andra klubbarna också. Och är det så att man inte levererar så får man inte spela. Och där tror jag att det är en styrka. Många av de tränarna runt om i Sverige så tror jag att man kan vara lite... Man kan ha en förkärlek till vissa spelare och låta dem spela oavsett. Och det handlar inte bara om innebandy utan det handlar om alla sporter. Alltså kollar man SHL, svenska elitserien i hockey, där kan man ju också spela spelare som... är ditköpta för 350 000 i månaden som ska göra mål och så går de mållösa i 8-9 matcher i rad. Då gäller det att prata med dem och förklara att just nu så är du inte tillräckligt het och då spelar inte du. Och det är väl, sen får jag väl alla att dra åt samma håll, tror jag. Oavsett om man är en stöttespelare, en fjärde lina eller om man är en superstjärna. Om man är första eller andra eller tredje keeper så har vi alla ett mål att sträva emot och det är väl det jag har lyckats med.
Det låter ju som, det låter som att det stämmer. Vi har ju självklart researchat lite och kollat runt lite om dig och pratat. Vi är ju kompisar med många i Visby IBK eftersom vi har spelat innebandy i den klubben, både jag och Simon. Och vi har kollat med lite där och de har ju beskrivit dig lite på det sättet att du är nu liksom, ja, men ganska rak helt enkelt och få grabbarna med sig och det. Däremot så har det ju påpekats om att det taktiska är väl någonting som har saknats. Och vi tänker helt enkelt, vad har du att säga till ditt försvar där? Håller du med om det eller är det någonting som bara är skitsnack av de som vi har pratat med utan att nämna några namn?
Nej, absolut inte. Det är ingen skitsnack utan det har jag varit öppen och ärlig med hela tiden.
Ja.
Första mötet jag hade med det här laget och första mötet jag hade med Uppsala IBK. Uppsala IBK, då tog vi en fika ner på stan i Uppsala och då sa jag det att jag är ingen taktisk guru. Jag har spelat på en korpnivå själv.
Ja.
Men jag kommer att vinna matcherna. Vi kommer att gå upp. När jag träffade Hagunda så sa jag samma sak. När jag träffade Visby IBK första gången på arbetsintervju innan jag blev erbjuden tjänsten. Ja. Och första gången jag träffade killarna så sa jag också det att jag är ingen taktiskt geni, men vi kommer att vinna. Och det är ingenting jag hymlar med, utan så är det.
Nej, men det är varför jag ställer frågan. Jag tycker att det är jävligt intressant just det där. Det handlar ju om att vinna matcher, men att just den där, vad ska man säga, det finns en komplexitet just i att ha tränare som då påstås inte kunna det taktiskt. Men det är väldigt, väldigt många gånger. Jag tänker bara att köra lite statistik här då på dig under den här säsongen. Ni har alltså spelat 19 matcher. Ni har vunnit 16. Förlorat 3. Ni har 193-91 i målskillnad. Alltså plus 102 mål. Och en total poängskörd på 48 poäng. Och där vet vi också att två av de här förlusterna, då var inte du med.
Nej, exakt.
Stämmer det?
Då var jag på Jamaica och fira svärfar som fyllde 50.
Och berodde det då på att du inte var med helt enkelt?
Nej, absolut inte.
Det är väl klart det
måste
ha gjort.
Absolut,
ja, men det är ju helt logiskt att ifall inte du då finns där. Jag vet ju själv vad det är som spelare. Man går ner så några procent om den som inte bestämmer inte finns med. Alltså jag är helt säker på att det är klart att det har en jättestor betydelse. Så är det ju faktiskt bara.
Hade du inte åkt till Jamaica så hade det varit en plump.
Ja.
Och vinner ni resten av matcherna inför kvalet så har ni då samma sorts poäng eller förlorade matcher som IBK hade året de gick upp senast.
Precis, vi kollade upp den motsvarande gång IBK gick upp från, då heter det division 2 upp till division 1, nu heter det division 1 till Allsvenskan, men det är samma typ av steg egentligen.
Mm.
Och då hade IBK 56 poäng, spelat 3 oavgjorda, en förlust och vunnit resten. Ni kan ju komma upp på 57 poäng eftersom det är 9 poäng kvar att spela.
Yes.
Och då kommer ni slå den säsongen.
Fantastiskt.
Ja, då är du historisk i klubben.
Oj då. Oj då. Nej, men det är väl klart vi ska göra det. Vi har 3 matcher kvar och vi vill inte gå in i ett kval där vi har någon plump förlust på kontot, utan vi möter ju fortfarande Borlänge och Dubo som kanske är 2 seriens bästa lag med tanke på att de har slagit oss.
Mm.
Och de 2 kan vi vid vinst förmodligen spela bort från ett allsvenskt kval.
Det är skitviktigt.
Yes. Mm. Och sen i sista omgången så har vi en ganska tuff bortamatch i Åkersberga. Som skulle kunna ta fjärdeplatsen om de slår oss och vinner sina andra 2. Så det kommer vara tajt in på målsnöret. Men det är klart att vi går för 9 poäng. Det är ingen snack.
Nej, det är klart ni ska göra. Och det tror jag ni kommer ta också. Skönt att spela på Duboxen. Den jävla Löthallen är ju det värsta som finns.
Ja, det är många som pratar om det. Ja, men jag har aldrig sett det.
Nej, det är hemskt alltså. Jag tror aldrig jag har varit med. Dubo har varit ett sånt där lag i alla fall som helt omöjligt att vinna mot.
Vi De har ju en av mina gamla adapter där. Mm. Adapter, vad heter det?
Adapter elektronik, va?
Ja, Mikael Regard. Han hade jag som... Jag plockade upp honom från juniorleden i Frötuna där min karriär började. Mm. Så det ska bli extra kul att se om han vågar sig hit igen.
Okej, okay, men det är hemmamatch?
Mm. Okay. Borlänge hemma och Dubo hemma och Åkersberga borta.
Okay.
Det är lite kul när vi pratar om det här med hall. Mm. Vi hade ju med oss Robin Melin och såg lite VM nu.
Mm.
Och han kunde inte förstå det här gnället på banorna och det att det saltas och att det vallas. Och jag vände det ganska snabbt med det jävla gnället i Allianshallen.
Mm.
Vad tycker du om hallar och så? Alltså, ska inte det bästa laget vinna oavsett golv?
Ja, men jag tror att det kan påverka. Absolut kan det göra det. Det är samma sak för mig. Det är svårare att komma till exempel till hall 2000 eller Alundahallen där jag inte har spelarna framför mig när jag coachar dem under match. Det är lättare för mig att vara i Allianshallen där jag har utrymme för mig själv och visa mina känslor som inte spelarna ser. Men i Södervärn här så är det ju väldigt kompakt i båsen, så där är man ju nästan inne i spelarna istället. Ja. Medan i Alunda så är det en bit till spelarna. Och då kan man ha svårt att nå dem som sitter längst ner. Men om man tittar på golvet så är det... Jag tror att det kan påverka. Och just nummer 92, Robin Melin, tror jag inte... Det är inte dags för honom att gnälla på underlaget i skid-VM.
Nej, han sköt sig själv i foten lite. Det kan man väl lugnt säga.
Jag har ju en teori till varför du har fått sparken.
Mm.
Och säsongen för er börjar ju med den här satsningen tillsammans mot toppen som var Kebnekaise.
Mm.
Där gick inte du upp.
Nej, exakt. Det gjorde jag inte. Det gjorde jag inte.
Kan det vara så att du kanske bara gick första tredjedelen som är division 1?
Ja, det är klart.
Vad hände på berget?
Det har inte jag hört. Alltså.
Det är klart att det kan... påverka, men det tror jag väl inte. Och sen som sagt, om jag har fått sparken eller inte, det kan vi ta sen. Men det som är klart i alla fall, det är att Tom kommer in och ska ta över. Grabbarna har fått besked, jag har fått beskedet. Och sen väljer vi att inte fokusera på det. Utan jag och grabbarna, vi har haft ett möte. Vi har bestämt att vi ska, som sagt, 11 augusti. 11 april. Så ja. då ska vi upp. Sen vad som händer efter det, då tar vi det sen. Men det som händer på berget, Det handlar väl helt enkelt om en, jag har ett problem med vänsterknät och har varit på behandling även här i Visby.
Oh, fan, förlåt.
Ja. Och det är en gammal hockeyskada.
Jag tror det var kebaben du pratade om.
Ja, det är klart att den kan påverka. Men jag har ett problem med sargat vänsterknä. Efter att jag har dömt hockey i ett antal år så skulle jag hoppa undan från pucken, fastna med vänster skridskon. Sen kom det två killar i på 100 kilo icke kebab, utan 100 kilo proteindryck. Och så fastnar mitt knä i isen. Eller skridskon fastnar i isen.
Knäskador är bland det värsta jag vet.
Så, men med våran naprapat.
Ber om ursäkt för det.
Ja, nej, men det är lugnt. Våran naprapat ska jag försöka göra underverk. Så jag och jag ska kunna gå normalt sen.
Så nästa år då tar du berget.
Kanske Gamla Uppsala högan.
Men du pratade om Tom där. Vad heter Tom I? Vad heter
han? Iversjö.
Iversjö. Iversson har jag skrivit. Tom Iversjö. Har du bra relation med han?
Absolut, absolut. Relation och relation. Vi hejar på varandra och vi morsar på varandra. När han har ändrat träningarna och jag har IBK-träningarna. Jag har tagit en hand och jag önskar han lycka till i Visby IBK. Sen är det väl så att jag känner han inte privat utan vi är tränarkollegor ihop fast i olika lag.
Han ska vara en riktig jag har hört.
Ja, jag får stå för dig Simon. Jag tänkte på just Tom. Det är ju så, du är en frekvent twittrare.
Ja, jag försöker. Jag försöker.
Och jag, faktum är att jag följde dig på Twitter. Och sen så skrev du någon tweet och så berättade jag den för Simon. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men och jag försökte leta reda på den idag. Men det var någon tweet om det var så intetsägande. Kommer du ihåg exakt vad det var? Eller, jag vet att det var någonting om någon restaurang eller någonting. Och så hade du skrivit något mer. Och i min Twitterflöde så gillar jag när det är liksom så här, klara budskap om man säger så. Så är det inte riktigt klara budskap, då tar jag oftast bort det. Och då hade jag avföljt dig. Gick in och jag var inte säker på vad han hade gjort det. Men jag gick in idag och så såg jag, just det, jag avföljde han. När jag skulle gå in och leta efter den här då. Och då kom jag på en grej att jag ska kolla igenom ditt flöde och så ska jag se lite vad på den typen av tweets som jag då menar. Och så tänkte jag att jag skulle få lite svar på hur tänkte
det här kan bli spännande.
Du skrev de här. Och vi kan väl ta, just eftersom vi pratar om Tom så har du skrivit en tweet till han då. Och ja, den här lyder så här, så får du själv kommentera vad det handlar om. Står det så här: efter att ha sett Tom Midget Tom heter han på Twitter då, chippa idag på Endres träning, så kan det vara läge att utmana han i golf.
Ja.
Är du med på att det inte säger oss någonting?
Ja, exakt. Men
det är ett bra sätt att röka pipa.
Ja, men nu tänker jag bara när jag får upp den. Varför ska jag få den här informationen?
Nej, men det här är ju mest mellan mig och Tom. Men det handlar om att i Uppsala IBK, i Hagunda och även i Visby. När killarna värmer upp utanför plan eller inne på plan och man springer utan klubbor, så brukar jag stå på en 2-5 meter in på andra planhalvan och försöka chippa bollen direkt i ribban. Och i Hagunda så slog jag nog en 3000 boll i alla fall och träffade ribban ungefär 4 gånger på en säsong. Och det får jag ju höra ganska ofta. Nu är väl siktet relativt bra inställt.
Golvet här kanske?
Det kan bero på golvet här i Södervärn och IBC, absolut. Och när jag såg Tom stod och chippade på en ändre träning,
han gjorde samma sak som dig alltså.
Så var jag närmare målet än vad han var. Därför såg jag min chans att kanske vinna.
Då är jag med.
Yes. Visst var det en intressant.
Jag har inte Twitter, men kan man ställa frågor på en...
Jo, man kan ju skriva så som
vad menar du?
Ja, men så som Micke har skrivit här, har han skrivit till Tom då. Men det kommer ju upp i mitt flöde. Förstår du?
Så att eftersom han följer mig.
Ja, eftersom jag följer han. Och så blir det så här, Ja, vi har pratat om det förut, där Facebook uppdaterar saker som man inte vill se, men man blir tvungen att se för att man följer. Ja, skitsamma.
Men jag har ju fortfarande inte blivit utmanad, så det kanske blir en minigolf.
Ja, men det får bli en utmaning. Ja. Jag har en annan...
Vi gör så här att vi utmanar er i en scramble i april.
Ja, det är inte, det skulle vara kul. Absolut.
Där har vi något.
Som sagt, ni får ringa.
Ja. Ja, jag tänkte att jag kör en till här. Den här är så konstig så jag vet, jag fattar ingenting. Lucia-tåget är varmt välkommet till Visby. Då menar jag både det traditionella samt stormen. Du måste ju vara hög eller något när du skriver. Vad vill du förmedla för budskap här?
Det var ju storm. Det är klart, det är solklart. Alltså det var ju Lucia den 13 december. Okay. Och då var det storm på ön.
Okay.
Det enda man fick pika om i Uppsala när man skulle flytta hit, det var att varför flyttar ni till det här blåshålet? Okay. Och innan då så hade det inte varit storm, och då kom stormen. Så det är ju klart att jag måste ju först förmedla att det är Lucia och sen att stormen är här.
Ja, det är inte
det. I sig en tweet som är bättre än allt annat på Lucia förmodligen, med fina Lucia-tåg och bilder på.
Ja, det är alternativt. Men det blir ganska kryptiskt liksom. Det var alltså en peak till dina Uppsala-polare och ett statement om att Lucia-tåget. Ja, jag tyckte det.
Och ändå fångar det ditt intresse.
Ja,
det är helt galet.
Det blir ju att det blir, för mig blir ju det här intressant då när det är bara freakshow. Ja, nu fick jag svar på den. Jag har en annan som jag förstår, men jag gillar hur du skrev. Och då skrev du bara så här: blev nyss våldtagen av svärfar i pingis.
Och det är det var nog runt jul jag skrev det. Vi var hemma och firade jul med svärfar. Och han spelar i Korpen i Uppsala med boservice där han jobbar. Och han är så otroligt manlig att de leder, eller de låg tvåa i tabellen. Och alla hans pingispolare har riktiga sådana här pingisrack. Och han har ställt upp ett pingisbord i garaget hemma. Mm. Och i julklapp då fick han givetvis ett värstingrack. Och de första 7 seten så tror jag att jag tog 2 bollar av han.
Oj.
Det var helt, helt galet. Och nu har ju han, efter han har fått det här racket, har han ju inte förlorat en match, tror jag, Korpen. Och även spöat lagets etta. Vilket gör då att, ja, det är ju bara att erkänna. Jag kan inte slå svärfar. Och han kommer att fortsätta att våldta mig med pingisbordet.
Ja, det gillar vi. Ja, och sen har vi den mest intressanta.
Oj, vi vann igen.
Nej, sånt, nej, de där, men de kan jag förstå lite så där. Det är mer de här. Men det här tycker jag mest, och det här tycker jag Pelle Wiberg ska lyssna på. Sportchefen i IBK.
För lyssnare som inte ser så är Rasi rätt röd i ansiktet just nu.
Nej, men det här ska Pelle ta med sig när han vet, när han själv ska kliva av posten. För Micke Rasi har sagt så här då: FC Barcelona sparkar sin sportchef. Vart söker man tjänsten? Jag skulle förmodligen göra succé i den rollen. Hashtag Barcelona. Ja?
Ja, det är klart att jag skulle. Alltså, hamna i FC Barcelona, få den budgeten de har, så helt övertygad om att vi skulle få ihop det laget som jag vill ha ihop. Och det första jag skulle göra var att köpa tillbaka Superslatan.
Ja, det gillar vi. Ja, men för sig, men då går väl det att jämföra då. Pelle Wiberg sitter ju på den positionen i division 1 här i Sverige, eller hur?
Nej, det gör Joakim Bandholz.
Ja, just det gör han. Vem Pelle är?
Klubbchef.
Ja, okej. Men allt som Pelle säger är ändå det som styrs i klubben, så att det vet jag hur det fungerar. Och då med andra ord, så skulle du bli sportchef, då hade ju du kanske inte avskedat dig själv, eller?
Hade jag varit sportchef så hade jag fokuserat på att förstärka laget för att nå nästa steg, som då är att vinna Allsvenskan och gå till Superligan.
Härligt.
En större budget än de flesta lag i Allsvenskan kanske?
Ja, det skulle jag säga. Ja. Absolut, absolut. Det är klart att IBK har det. Och man har ju förutsättningarna, och historiskt sett så har man ju fått hit väldigt bra killar. Och det som ändå är bra för IBK just nu, det är ju att killarna väljer att skriva förlänga kontrakten redan nu inför. Mm. Alltså man ligger ju ändå före planen. Man förlänger inte killarna i augusti. Nej. Vilket är jättebra.
Ja, det har reflekterat till också.
Det är jättebra att de, alltså Putte, Eliasson och Turren är nu. Alltså det är ändå tre killar som kommer vara stöttespelare i Allsvenskan också. Mm. Det är bra att de går i bräschen och förlänger redan nu. Och sen tycker jag även det är bra att man då inte kanske värvar historiskt sett som Kim och Eskelinen, som kanske inte var succévärvning. Han var här,
han var väl här ett Mikael Lundin.
Ja, men han var väl här ett år eller något sånt. För vad jag har hört historiskt, jag har ingen som helst grund i det jag säger, men han hade ett ganska bra avtal.
Ja, det finns mycket att prata om det. Mm.
Det kan vi göra någon annan gång. Ja, men som sagt, det som är viktigt nu är det att man har en plan för vilka man vill förstärka och vilka positioner man ska förstärka.
Absolut. Och det är också på något vis, nu har man varit ganska kritisk mot IBK, men det är för att jag tycker så mycket om den gamla klubben. Men jag tycker faktiskt om förändringen som de har gjort. Det är lite snällare approach faktiskt. Och ja, precis som du säger, det är just att jag höjde på ögonbryn när jag såg att de hade förlängt så här pass tidigt, vilket är grymt bra och jävligt viktigt för Allsvenskan som ni.
Ja, och där är ju Eliasson är ju ett praktexemplar på att man behöver inte vara en poängmaskin för att vara viktig för ett lag. Eliasson är ju en av våra viktigaste spelare i år. Mm. Det är slitet och det defensiven som han gör i defensiven. Sen om han gör 1, 2 eller 10 mål på en säsong, det är en bonus. Men det han gör för laget i boxplay, han spelar enormt mycket i boxplay. Han spelar när motståndarna spelar 6-5 mot oss, då är han alltid inne. Han är inne för att döda. Han är ju enormt jobbig att möta. Alltså det är viktigt också att IBK går in och värva, eller förlänger med en sån kille. Mm. Så att man inte bara fokuserar på superstjärnorna. Mm. Som det blir ofta så att gör man 80 poäng eller gör man 50 mål eller så, det är då man syns. Men vi har ju de killarna som sliter i det tysta. Ja, Eliasson, Eddie Granberg är ju två killar som gör det enormt bra. Emil Zetterberg gör det också bra. Just att försvara en ledning, att jobba i boxplay alltså.
Vi brukar prata mycket om det hemma, jag och Micke faktiskt, om att hur härligt det är med spelare som har fattat vad de är där för att göra. Mm. Det är inga, ta han Elias som till exempel, som förstår att han ska inte slå en diagonal på bortre stolpen.
Nej.
Utan han passar närmaste gubbe hela tiden. Mm. Men så vinner han bollen framförallt. Mm. Och så är han ju skitbra för laget.
Men då ska ni veta också, som inte Eliasson har visat den, men han har lovat mig att slå ett par diagonaler i Södervärn innan säsongen är slut. Så han kommer att hitta Wilmer eller Jonbo bort.
Gör för fan inte.
Ja. Vad är det roligaste med att träna Visby IBK då?
Dels är det framförallt att få alla stjärnor. Alltså, laget på pappret är absolut det bästa laget jag har haft hittills som tränare. Och få alla de killarna att ändå sträva mot ett och samma mål, det är ju enormt roligt. Jag har lärt mig enormt mycket av killarna på innebandyplan och även på utanför innebandyplan under det här året som jag har varit här. Och det är det absolut roligaste. Sen är det fantastiskt att spela i Södervärn. Vi snittar 600, tror jag. Ungefär. I en vanlig trött seriematch så snittar vi ändå 600 personer på läktaren. Enormt kul. Och det är väl de två största grejerna som jag tar med mig i alla fall.
Hur har du tagit det här med media på draget? Visby IBK är väl en proffsig klubb så?
Absolut, absolut.
Och du kommer till Gotland där allt förstoras upp och... Det måste vara rätt kul ändå. Du har gått så pass bra.
Ja, absolut.
Om vi bortser från den senaste tiden. Men...
Jo, men det är ju klart man märker ju. Alltså när vi kom hit först och hade första seriematchen hemma i Södervärn. Och Elias som tog med sig grabbarna ut och sprang. Och då var det väl kanske 50-55 minuter kvar till match. Och vi öppnar biljettkassan 45 minuter innan match. Och jag tittar ut så är det kö utanför.
Ja.
Och även tidningarna är där liksom redan då. Och då börjar jag fundera liksom alltså.
Vad har jag gett mig?
Ja, men alltså det är ju en enorm skillnad mot hemma. Hemma så kan vi ha snittat 75 personer på läktaren.
Ja.
Och det var ju de närmsta sörjande. Nu är det ju liksom, här är det ju mer som ett topplag allsvenskan eller ett SSL-lag. Och många, alltså skulle vi, när man väl når SSL så kommer ju nya arenan, den kommer vara fantastisk, den kommer vara fullsatt. Det är jag helt övertygad om. Och det här med media, det är ju att media sköter ju sina kort rätt. Och då får ju de komma närmare laget. Ja. Det är ju så enkelt det funkar. Så funkar det ju i Zlatans värld också. Ja. Är man snäll mot Zlatan så pratar Zlatan.
Ja. Mm.
Mm. Och hittills är de ju, de gör det jättebra.
Skönt. Vad tycker du om IBKs egna media? Vi brukar ha rätt kul i soffan åt Salmuts. Är det speciellt att bli intervjuad av han?
Nej, Salle är skön. Han är skön. Han kanske inte är en innebandyprofessor, men han är fantastiskt rolig. Han ställer en del frågor som är ganska ledande ibland. Och det han gör för Visby IBK med IBK Play är enormt.
Ja, det är ett grovjobb.
Ja, om man tittar på laget så är vi har ju långa resor hit och dit, och det är många som ifrågasätter på fastlandet hur vi orkar och pendla och så vidare. Men vi kommer till arenan en och en halv timme innan match. Då har Salmuns och hans kameramän, de har varit där 2 timmar innan vi kommer.
Jävlar.
För att rigga upp och satelliter hit och dit, och det är kablar som ska dras. Så det han gör är fantastiskt.
Ja. Ja, men om vi vänder på den här frågan då.
Ja.
Simon, vad tycker du om Salmuns intervjuer på IBK Play?
Jag tycker de är fantastiskt oklara. Alltså det finns ju, en av hans första intervjuer är ju en YouTube-klassiker. Då han intervjuar Wilmer Wienerbäck, ny på Gotland. Han får inte ett ord ur Carl.
Ja, det är
en video där Wilmer sitter och nickar och inte förstår.
Den videon spelade Simon Smith upp via sin mobil, YouTube och mikrofonen i bussen.
Ja.
Så vi alla hörde den på bussen hem senast.
Den borde alla gå in och titta
på. Ja, men vi kommer länka den på vår Facebook också. Det är simply the best of Salmuns.
Men jag får ge det var inte
kanske
mycket
filmer som gör det. Ja,
alltså den där har ju gått. Den här kommer gå så länge, ja. Den kommer gå för alltid som den mest klassiska intervjun någonsin i Visby. Den där kommer gå på bussen om 20 år. Så är det bara. Den är fantastiskt bra.
Ja.
Eller dålig, jag vet inte.
Sen absolut inget ont. Han är ju väldigt ambitiös och så vidare. Salmuts där.
Jo, ja. Men du har ju faktiskt sagt att du skulle kunna göra det jobbet så mycket bättre.
Framför kameran.
Varenda gång du säger.
Ja,
du blir ju aggressiv och kastar grejer när vi sitter och tittar på IBK Play-matcherna.
Ja, det stämmer. Nu senast så hade han ju någon så här, att det var så otroligt dålig musik i hallen. Hur kan man tillåta en artist som den här ens få ett skivkontrakt? Och då pratar vi om Avicii, heter killen i frågan. Sveriges största musikexport genom tiderna. Är det för... Sen får han ju tycka som han vill. Men framför kameran så... Jag kan nog vicka lite åt Salmuts för han blir sjuk. Yes, intervjun med Mikael Rasi, tränare i Visby IBK, börjar lida mot sitt slut. Och vi ska grilla han med 3 snabba frågor.
3 snabba frågor var?
Ja, frågor där som rör laget. Som rör laget. Du får bara välja spelare i Visby IBK.
Yes.
Du sa tidigare att du är gift snart. Mm. Och om du var tvungen att utse en best man i laget. Mm. Vem hade du tagit då? Gärna en liten fin motivering.
Då hade jag valt Jonas Gatu.
Oj.
Oj.
Mm. Och anledningen är nog att det är en av spelarna som kanske har öppnat sig mest för mig. Fast man kanske inte tror det. Men det känns som jag har kommit honom ganska nära.
Mm.
Och jag vet också att min Mikaela är bra kompis med mig, och det är en fördel om jag ska välja bäst med.
Fint. På det här bröllopet då, Så din syster är bjuden såklart.
Ja, jo.
Och alla spelare.
Jag tror det. Ja, exakt.
Och vem på det där bröllopet hade du hållit ett extra öga på? Med tanke på att alla stöter på din snygga syrra. Helt enkelt, vem hade inte fått legat med din syrra? Jag förstår att ingen får det, men vem får
absolut
minst?
Absolut inte.
Nej, tyvärr. Nummer 92, Robin Melin. Det är dags att hålla dig borta. Och jag hade gladeligen betalat de övriga killarna i laget för att hålla honom en bit bort.
Ja, vi köper det. Vem är mest kompatibel att tappa tvålen i duschen?
Ja, det skulle vara någon av målvakterna kanske. Med tanke på att de inte har handskar på sig. De har ju handskar på sig när de står. Så det får bli någon av målvakterna.
Ja, får du välja igen.
Då säger jag Joel Söderström.
Joel.
Yes.
Vem i Visby IBKs herrlag anser sig själv vara snyggast i laget?
Joakim Törren, utan tvekan. utan konkurrens.
Ja,
han är inte så jävla snygg, eller?
Jag hade nog sagt Jovic där faktiskt.
Vem är snyggast?
Jag tycker Jovic är snyggast.
Ja. De är inte så snygga i IBK.
Men nu var inte frågan vad vi tyckte.
Kevin Walker lookalike'en, Jonas Gate i långt hår.
Ja, men han har hans prime time över.
Men jag kommer direkt från träning idag och då var inte Jonas Gate i den frisyren vacker.
Nej, han var ju snyggare förut. Så ja. Är det svårt det där? Wilmer var ju också snyggare förut. Han ser ju för kass ut just nu. Alltså. Det är ingen vacker syn vi har på planen nu för tiden. Men... Sista avslutningsfrågan då. Vem är det som kommer bli fullast på avslutningsfesten nu när ni går? Säg Pelle Wiberg.
Otroligt skandal med
Pelle Wiberg. Ska du säga det?
Det har hänt, säg det.
Eller du säger det. Pelle Wiberg och säger vi. Och en otroligt skandal.
Nej, det går inte. Den som blir fullast, mest glad kanske, det är den personen som skjuter avgörande målet i sista kvalmatchen den 11 april. Och det tror jag är Marcus Jovic.
Tack så mycket, Mikirasi.
Grymt. En fråga till.
Yes.
Fråga vem som är mest ovärderlig i laget.
Okay. Ja, den. Ja.
Ja.
Då blir det. Ja.
Ja, vem i Visby IBK är mest ovärderlig i laget? Du får inte säga det själv.
Nej, så ödmjuk igen. Nej, absolut. Micke Sund. Med stöttespelare av Felix Sund när Micke inte är tillgänglig. Men far och son Sund. Det finns inga som dem. Mickelson, utan honom, utan Felix, så hade inte det här laget varit någonting.
Kan instämma till fullo där.
De, är det några som ska hyllas i Södervärn, så är det de två. De är fantastiska.
Det får vi komma ihåg till kvalet.
Yes.
Mm. Stort tack, Micke, och lycka till nu med kvalet och uppgången till Allsvenskan, så får vi se vad som händer sen.
Ja, absolut. Mm. Tack.
Tack.